Låt oss inleda i Jesu namn med att sjunga ur röd sångbok nummer 173, de två första verserna. 173, vers 1 och 2. Lyft era hjärtan till Gud och hör de heliga orden från Lukas evangeliet 23 kapitel från vers 47 där vi läser i Jesu namn. När officeren såg vad som hände ärade han Gud och sa: den mannen var verkligen rättfärdig. När allt folket som hade samlats som åskådare såg vad som hände slog de sig mot bröstet och vände hem igen. Men alla hans vänner och kvinnorna som hade följt honom från Galileen stod på avstånd och såg detta. Nu fanns där en rådsherre vid namn Josef, en god och rättfärdig man som inte hade samtyckt till vad de hade beslutat och gjort. Han var från staden Arimatea i Judén och han väntade på Guds rike. Josef gick till Pilatus och bad att få Jesu kropp. Han tog ner den, svepte den i linnetyg och lade den i en uthuggen klippgrav där ännu ingen blivit lagd. Det var förberedelsedag och sabbaten skulle just börja. Kvinnorna som hade kommit med Jesus från Galileen följde efter och såg graven och hur hans kropp blev lagd där. Sen återvände de hem och gjorde i ordning väldoftande kryddor och oljor. Och under sabbaten var de i stillhet efter lagens bud. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du, Kristus. Sjunger vi vers 3. Från samma sång. nåd vare med er och frid från Gud, vår far, och från vår Herre Jesus Kristus. Låt oss be. Herre, vi ber att du skulle öppna våra hjärtan så att vi ser undren i din undervisning. Genom din helige ande. I Jesu namn. Amen. Enligt Mose lag så fick inte kroppar hänga. En död kropp fick inte hänga över natten. Och nu gick judarna till Pilatus och bad att de skulle ta ner kropparna, krossa benen på de korsfäste och ta ner dem så att de inte skulle hänga kvar över sabbaten. Men just med det så uppfylldes faktiskt Guds ord. För när de kom till Jesus så såg de att han redan var död. Och då krossade de inte hans ben. Och så blev det som det står i Gamla testamentet. Att benen inte skulle brytas. Och vad är det står det om? Jo, om påskalammet. Och sen säger Nya testamentet att Kristus är påskalammet som offrades för oss. Han är också syndabocken som överste prästen la händerna på och bekände folkets alla synder. Det står ju, all vår skuld la Herren på Messias. Se Guds lamm som bär världens synd. Och den som inte kände synd, inte hade någon erfarenhet av synd, han blev gjord till synd för oss, för att vi skulle bli Guds rättfärdighet i honom. Han är påskalammet, han är syndofferbocken, han är också alla andra offer. Klockan 9 på morgonen så offrade man ett lamm i templet varje dag. Och klockan 3 på eftermiddagen så offrar man ett till lamm, kvällsoffret. Och det var också bönetider för judarna. Så man så att säga bad genom dessa offer. Det var offer som skulle finnas för att Gud skulle kunna ha gemenskap med folket. Och Jesus, han korsfäst klockan 9 på morgonen. Och han avslutar sitt lidande. Han dör klockan 3 på eftermiddagen. Precis som morgonen och aftonoffret. Han är uppfyllelsen på alla offer. Och hans lidande liksom, det omsluter hela vårt liv. Så som morgon- och aftonoffret skulle omsluta hela dagen. Så gäller Jesu offer hela tiden för oss och gör det möjligt för oss att möta Gud och möta Gud i bön. När de kom till Jesus så läser vi att de stack spjutet i sidan. Och då rann det ut blod och vatten som visade att hjärtat hade slutat slå och varit dött en stund, så vätskorna börjat separeras i kroppen. Han var verkligen död. Men detta är också vittnesbörd om vår försoning med Gud, att den är verklig. Vattnet som tvättar oss rena i dopet och förbundsblodet som utgjutit syndernas förlåtelse i nattvarden. Ur Jesus kommer blod och vatten för oss. Och därför som vi är ju alla väldigt dåliga lutheraner och jag är den sämste. Lutheraner är egentligen kända för att se bort från sig själv. Istället för att söka frälsningen i sitt eget hjärta så är den lutherska läran liksom känd för att peka på det objektiva, det som har hänt. Men jag tror att ni, och jag i alla fall helt en sån, jag är inte en äkta lutheran. Jag tittar på mitt eget hjärta hela tiden och söker därefter stöd och fäste för min tro. Frälsningsvisshet söker jag i mig själv. Och det är just det som vi har fått lära oss av reformatorn att se bort från. För ser jag på mig själv så kommer jag finna sorgliga saker, ogudaktighet. Men ser jag på korset så får jag se det som är fullbordat för mig. Och låt oss öva på att vara sanna lutheraner. Att öva på att vandra så ofta som möjligt ut ur vårt hjärta och bort till Golgata. Och där hämta frälsningsvishet och tröst inför döden och domens dag. Och ha hela vår vishet fäst vid att Jesus har gjort allt som behövs för vår frälsning. Och Gud är helt nöjd. Förlåten rämnade ju uppifrån ända ner, en 20 meter hög förlåt antagligen. I gamla testamentet skulle det allra heligaste vara lika högt som det var brett. Men på Jesu tid det kanske var det. Men förlåten var i alla fall betydligt högre. Så en mycket hög förlåt. Helt uppenbart var det inte en människa som rev isär utan Guds egen hand. Och sen kan man faktiskt läsa, intressant nog, även från de judiska skrifterna att andra märkliga saker hände också i samband med Jesu död. Så till exempel kanske ni har hört att i Talmud berättas att de sista 40 åren innan templet förstördes så fick de inte det årliga försoningsoffret att liksom fungera. Tidigare hade man hängt upp en röd tråd och den hade då blivit vit i samband med försoningsdagen. Men efter det här, när Jesus hade dött, så de sista 40 åren innan, så det hände ingenting. Det fortsatte bara vara röd. Så det gamla systemet var helt onödigt och ur funktion, därför att Gud har i Kristus gjort all vår synd försonad och vit i hans blod. Och så skriver en författare så här: följden är nu dels den att Gud kan se ner på hela mänskligheten som friköpt med en lösepenning av oändligt värde, och så som genom ett enda offer för beständigt fullkomnad, och att han därför öppnar sin faders famn för syndare utan åtskillnad och skänker varje återvändande förlorad son eller dotter den yppersta klänningen, den andra Adams hela värdighet och förtjänst. Och dels att människan får blicka upp till Gud så som en nådig Gud, får återvända till honom så som till sin far och motta en hel och full förlåtelse för allt och barnaskap, ande och liv. Om nu döden genom en enda människas överträdelse fick herravälde genom denne ende, hur mycket mer ska då inte den som tar emot den överflödande nåden och rättfärdighetens gåva få herravälde i livet genom denna ände, Jesus Kristus. Sen ser vi tre reaktioner här nedanför korset. Först centurionen, officeren för ungefär 100 man. Det var ju en romare, en man som säkert har dyrkat Zeus eller andra gudar. Men Gud låter honom vara den första som säger vid Jesu kors att denne var rättfärdig. Och i ett annat evangelium läser vi var Guds son. Så här anar vi redan. Vi ser redan en liten aning av den stora hedna missionen. Att där vid korset står en hedning som bekänner. Han var rättfärdig. Han är Guds son. Och sen har ju detta gått ut till det stora insamlet av människor av alla folk till Guds eviga rike. Sen står det också faktiskt att det var mycket folk samlat. En stor folkmassa hade kommit samman för att se detta. Och i svenska bibeln är det lite svårt att översätta. Men man kan säga detta skådespel. Alltså det var ju en slags, det var inte ett nöje, absolut inte. Men det var liksom en tilldragelse. Någon ska bli korsfäst. Oj, massa folk ville gå och kolla. Så är det ju hos människor, att vi vill gärna kolla på det som är hemskt eller som är speciellt, spektakulärt. Så det var väldigt mycket folk samlade och tittade på. Men det står att när de hade sett vad som hände så slog de sig bröstet. Men sen vände de liksom hem och så hör vi inte mer om det. Kanske var det några av dem som stod där som hade varit med och ropat korsfäst honom. Kanske kände de nu en ångest, en sorg. Kanske nådde det ner i samvetet. Men ingenting i texten antyder att det ledde till någon tro, någon omvändelse. Utan det är som det är för en del människor att man hör om Jesus. Och det är ju en gripande berättelse. Det kan rinna tårar faktiskt. För vi människor är ju skapade sådana att vi känner obehag inför hemska saker. Vi känner också empati. Det betyder inte att man är kristen, men empati har ju alla människor. Man kan känna vemodiga känslor när man läser och hör om Jesus. Men det blir kanske inget mer. Man går bara hem och sen senare är det borta. Det är inte heller så att om man känner ljuvliga känslor av att höra om Jesu lidande, eller låt säga beröra starkt, det är ju inte heller något tecken på att man är kristen. För som sagt, Jesus vänder sig om till kvinnorna som följer honom dit ut och gråter och säger: gråt inte över mig, gråt över er själva och era barn. För om man gör så här med det gröna trädet, vad ska då inte hända med det torra? Syftet med att höra om Jesu död är inte att vi ska tycka synd om Jesus. Det är inte fel att göra det. Lyssnar på Bach till exempel, så framställer han också som en sorg. Som vi också ser i Bibeln för lärjungarna. Att se sin mästare dö. Men Jesus visar ändå att poängen är inte att framförallt tycka synd om honom. Utan att vi ska förstå att det sker för att våra synder mot Gud är så allvarliga. Att vi är under Guds vrede om inte vi tar betäckning under Jesu blods rening och skydd. Det hjälper lite att bara känna sorgliga känslor. Utan det skulle få oss att tänka, varför dör han egentligen? Är det så illa med mig? Och då tar jag betäckning, jag tar skydd bakom Jesus. Och då har allt blivit rätt och gott. Sen kan det ju vara så att några av dem som stod och lyssnade den här gången faktiskt 50 dagar senare när Petrus höll en predikan i Jerusalem. Kanske då ändå att några av dem som hade sett det här var med då. När Petrus predikade och stod, då stack det till i hjärtat och 3000 blev omvända och döpta. Så vem vet om det kunde ha fått någon verkan. Men inte vid det här tillfället. Så verkade det inte. Och så har vi kvinnorna som... Och Jesu andra vänner som stod på stort avstånd från korset. Varför stod de på stort avstånd? Antagligen därför att de inte fick komma närmare. Precis som idag när man har poliser. Så poliserna vill inte att folk ska komma in på en brottsplats eller där det händer någonting. Utan de håller liksom avspärrat. Och så fick inte heller på den tiden folk tränga sig nära in på. Kanske försöka rädda någon korsfäst eller någonting. De fick hålla sig på avstånd. Det var bara kanske några enstaka nära anhöriga som kunde få lov att komma fram och stå i närheten. Sen kan det också vara så att flera av Jesu lärjungar och vänner de var faktiskt rädda. För att om de har gripit Jesus och korsfäst honom, så om man då visar att man har ihop med honom, finns ju risk att då ska vi ta dig också. Och för det tredje så kan det ju ha varit en känsla av blygsamhet och respekt. För det var ju fasansfullt det som hände där. Romarna brukade korsfästa människor helt nakna. Jag tycks ha läst någon gång att de kanske ibland kunde... Att man kan tänka att de kanske kunde ha gjort undantag bland judarna. För att judarna, för dem var ju väldigt viktigt med att täcka. Precis som muslimer idag, man skulle täcka. Men det normala var att de var spritt språngande nakna. Kvinnor som blev korsfästa för att lite vara vänliga så korsfäster de dem med ansiktet in mot korset. För att de inte skulle behöva liksom visa sin nakenhet för alla. Men det var liksom frågan om en förnedring på alla nivåer. Tänk er själva att en naken, vuxen lärare som ni har haft stor respekt med hänger framför er, uppspikad. Och dessutom blöder, plågas på alla sätt. Det kan också ha varit en respekt som gjorde att de knappt ville titta på det som hände. Men nu närmade sig kvällen. Och så av allt, när allt tycks vara slut, så träder två män fram ur det fördolda. Josef från Arimatea och Nikodemus. Och evangelisterna beskriver Josef som en rik och ansedd rådsherre. En god och rättfärdig man som inte hade samtyckt till vad Stora rådet hade beslutat. Han var från staden Arimatea i Judén och han väntade på Guds rike. Och han hade också blivit lärjunge till Jesus, men i hemlighet av rädsla för judarna. Så kom han till Golgata. Och så står det att han tog mod till sig, står det ett av de andra evangelierna, och gick till Pilatus. Det måste ha varit ett stort mod. Nyss har Stora rådet, riksdagen, beslutat i stort sett eniga om att korsfästa honom efter en lynch, en rättegång, som inte var någon riktig rättegång. Och Pilatus har gått ner för, och så ska man tassa iväg och fråga, kan jag få ta ner honom? Det är ju, det visar verkligen att jag är på hans sida. Så han tog en stor risk här. Men han gjorde det. Och Pilatus blev förvånad över att Jesus redan dött. Och frågade för officeren om det stämde. Men när han fick det bekräftat så fick Josef kroppen. Och så skriver en författare. Så frambringar prövningen tro. Och vinden som å ena sidan släcker den svaga lågan som fladdrar på ytan. Kan å andra sidan blåsa upp till klar låga den eld som brinner djupt inom, även om den en tid varit osynlig. Och så måste Josef i rask takt ha skyndat sig att köpa linnetyg. För det stod att han gick och köpte linnetyg, så han hade det inte klart. Och även Nikodemus, en annan rådsherre, kom dit. Han som första gången hade kommit till Jesus om natten. Och han hade med sig en blandning av inte mindre än 30 kilo myrra och aloe. Normalt brukade man använda kanske 1 kilo vid begravning. Han kom med 30 kilo. Det är en kunglig begravning. Vilken heder. Den korsfäste behandlas som en kung, och det var han ju också. Arvid Hydén, som har skrivit den förnämliga passionsandaktsboken Se Guds lamm, han skriver: Kristus, alla konungars konung, har segerrikt utkämpat alla striders strid. Striden med Guds vrede, med synden, döden och det yttersta mörkrets andemakter. Han kommer då han bärs till graven, direkt från slagfältet. Segern han där vunnit är fullständig. Hela den väldiga fiendemakten ligger krossad vid segerns genomstungna fot. Krossad totalt och för evigt. Och så läser vi, och det kan bevisa ju också arkeologin, att graven låg väldigt nära korset. Jag har nu inte helt begrepp om hur långt, men det handlar inte om någon lång avstånd. Det ryms ju i gravkyrkan i Jerusalem, både Golgata och graven. Även om den på grund av historiska saker, en romersk kejsare och senare muslimer och så vidare har förstörts. Men ändå så finns ju platserna kvar. Och det ligger nära varandra. Så där Jesus hade blivit korsfäst står det att det låg en trädgård. Och i trädgården fanns en ny uthuggen grav som Josef låtit göra. Där ännu ingen blivit lagd. Och där lade de Jesus eftersom det var judarnas förberedelsedag. Och så rullade de, står det, en stor sten. Sannolikt mellan 200 kilo till 1 ton. Någonting däremellan brukade stenarna ligga på. För ingången till graven. Och så gick de därifrån. Kvinnorna som hade kommit med Jesus från Galileen följde efter och såg graven och hur hans kropp blev lagd där. Maria Magdalena och den andra Maria var där och satt mitt emot graven. Och sen återvände de hem och gjorde i ordning också de väldoftande kryddor och oljor. De förstod ju inte heller de Jesu ord om seger, men de älskade honom i alla fall. Fastän de inte förstod vad som hade hänt. Och så var de stilla under sabbaten enligt lagens bud. Och så har då döden blivit för oss också. Vi får genom Jesus se döden som en sabbatssömn och graven som en viloplats. Anders Nilsson skriver: Jag har nog och över nog i den enes lydnad. Synden han upp på sig tog, skänkte mig sin prydnad. Han är min rättfärdighet, orsak till vår salighet. Tack för nådegåvan, allt är väl därovan. Som en stormil hastigt flyr över lugna vatten, ilar dagen dess bestyr, sedan kommer natten. Graven bliver väl mitt hus, men med Gud är mörkret ljus. Jag får somna i hans sköte, vakna vid hans möte. Och så vill jag avsluta med att läsa ytterligare ett citat av Arvid Hedén om graven. Han skriver: graven var inte Jesu egen, utan den tillhörde Josef. För liksom Kristus blivit människa och dött, inte för sin egen, utan för vår skull, så ligger han också för vår skull i graven. Och hans grav, det är vår grav. För att vi genom honom uppväckta ur vår grav på den yttersta dagen, ska leva med honom i evighet. Om det tidigare hade känts en smula motbjudande för Josef att tänka på sin grav, vem tycker inte att det är otäckt med död och grav, så måste denna känsla i högsta grad ha förändrats sedan Kristus varit där. Kanske Josef efter denna händelse inte ens tänkte på att kalla graven för sin grav, utan började kalla den för Kristi grav. Och ändå var det denna grav som Josef en gång själv skulle läggas till vila. Kristus hade intagit Josefs grav för att Josef skulle få intaga Kristi grav. Vilket ljuvligt byte. Och så får vi alla tänka om graven. För Kristi skull får vi se den som en vilokammare och en viloplats i väntan på uppståndelsen. Det är Golgataverket. Låt oss be. Fader vår som är i himmelen, helgat varde ditt namn. Tillkomme ditt rike. Ske din vilja så som i himmelen, så och på jorden. Vårt dagliga bröd giv oss idag. Och förlåt oss våra skulder, så som och vi förlåta dem oss skyldiga är. Och inled oss inte i frestelse, utan fräls oss ifrån ondo. Ty riket är ditt, och makten och härligheten i evighet. Amen. Ta emot Herrens välsignelse. Herren välsigne er och bevare er. Herren låter sitt ansikte lysa över er och vare er nådig. Herren vänder sitt ansikte till er och giver er frid. I Guds, Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen.